Podplay.
Få föreställer sig nog att USA, när de första bomberna föll över Afghanistan, skulle bli kvar i landet i 20 år. Kriget är med stor marginal USAs längsta. Men i höst, 2 decennier efter terrorattackerna på World Trade Center, ska de amerikanska trupperna hem. Hur ska det gå? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
Ja, det har gått lång tid sedan dess. Det var den 7 oktober 2001 då den dåvarande president Bush berättade att USA hade börjat bomba Afghanistan. Om Afghanistan och kriget ska vi prata idag med DNs utrikeskommentator Mikael Winiarski. Välkommen!
Tack!
Du, Afghanistan, det är ett stort land i Sydasien. Det gränsar till Iran i väster och Pakistan i öster och till några tidigare sovjetrepubliker, Tadzjikistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Vi kommer till USA, men vi ska bakåt i tiden först, tänkte jag. Det är ju ett område, det finns en väldigt gammal civilisation där. Det har bott folk där i 50 000 år, men det har ju sällan varit stabilt. Kan du berätta lite, vad är Afghanistan för ett land?
Ja, det är ett ganska ungt som statsbildning, men det också är ett etniskt blandat och mångkulturellt land. Majoriteten är väl besläktad med den persiska kulturen, så de språk de talar där liknar farsi, det som man talar i Iran. Gränsen är inte heller naturligt dragen, utan en följd av olika stormakters rivalitet på 1800-talet. Majoritetsfolket heter pashtuner, de är kanske 60% av befolkningen. Och de har flera miljoner av deras fränder bor också i grannlandet Pakistan. Så att det finns ju lite problem där med gränsdragningarna.
Just det. Det har ju varit, som du nämnde, många stormakter där. När Sovjet invaderade 1979, vad var det för land man gick in i då? Hur var läget då?
Alltså även då var det ett fattigt och ganska outvecklat land. Det hade varit en monarki i många år. Sen var det statskupper från olika kommunistiska ledare. Men själva landet som sådant var klanbaserat, ytterst religiöst konservativt. Ryssarnas, eller Sovjets då, syfte med att göra den här, invadera Afghanistan, det var att de var oroliga för att amerikanerna var på väg in, så att de ville säkra sin kontroll över det här, sitt närområde, i sitt veka liv som man kallar det för. Men följden blev den motsatta då. Istället så utlöstes ett gerillakrig som med mujahidin, som de kallas för, de här gudskrigarna. Och inte ens 100 000 sovjetiska soldater som skickades in kunde slå ner det här upproret.
Just det. Och efter ockupationen, de sovjetiska styrkorna lämnade då 1989. Vad hände då?
Ja, då blev det ett inbördeskrig mellan olika krigsherrar, alltså som representerade olika etniska grupper. Det var pashtunerna, det var tajiker och det var uzbeker. Och så småningom utkristalliserades den mest fundamentalistiska av alla de här grupperingarna, en sunnimuslimsk grupp som kallades för talibanerna. Och de grundades med väldigt starkt stöd av Pakistans säkerhetstjänst. De intog då efter några år, 1996, intog de Kabul, och så skapade de det som kallas för islamiska kalifatet Afghanistan, någon slags religiös diktatur.
Just det. Och efter terrorattackerna då 2001 på USA, så drogs ju uppmärksamheten ganska snart till Afghanistan som bas då för terrorism och för al-Qaida. Bush-administrationen då, vad hade man på fötter när presidenten gav order om att börja bomba?
Ja, de hade, jag kan inte redogöra exakt för hur, men de hade ju entydiga belägg för att Osama bin Laden var verksam inne i Afghanistan, och alltså ledaren för det här terrornätverket al-Qaida. Och han hade beskyddat talibanerna. Bush krävde ju att han skulle utlämnas till amerikanerna, men det vägrade talibanerna att göra. Och då svarade USA med att helt enkelt invadera.
Just det. Det här med att sakna en tydlig exit, det har man ju pratat om ibland. Att man ska ha någon plan för hur man ska dra sig ur. Det är ju ingen ny sak för amerikanerna att det där kan vara problematiskt. I Vietnam så blev det också väldigt långdraget. Tror du att man vet, vad vet man om hur man tänkte i det här fallet?
I Afghanistan, alltså till exempel i Vietnam, där var ju syftet att inbilla sig, man i Washington, olika tänkare, att det var Kinas kommunism som man skulle stoppa, att den inte skulle spridas över hela Sydostasien. De förstod inte att Kina var Vietnams ärkefiende. I Irak, när man invaderade, då skulle man ju ta bort, påstod man att man skulle ta bort massförstörelsevapen och införa demokrati. När det gäller Afghanistan var själva syftet lite enklare. Det handlar om att få bort bin Laden, Al-Qaida och den här terroristbasen som Afghanistan då utgjorde. Men det har ju fortfarande, talibanerna är ju kvar och kanske kommer tillbaka snart.
Just det. Vi ska alldeles strax prata mer om vad som hände därefter. Vi pratar idag om Afghanistan och amerikanska utdraget därifrån med DNs utrikeskommentator Mikael Winiarski. Man har ju då kvar då 20 år senare. Redan Obama ville ju minska USAs inblandning på olika håll, inte minst där, men det blev helt tvärtom. Trump bestämde sig för att nu ska vi ut och tyckte inte att USA hade där att göra längre. Det har inte hänt och nu är då Biden på väg att verkställa det här slutligen. Hur kommer det sig att man inte har lyckats avsluta det här?
Alltså Obama, han tyckte ju att han var ju entusiastisk, eller för han var för kriget i Afghanistan lika mycket som han var emot kriget i Irak. Han ansåg att Irakkriget var det dumma kriget, Afghanistan var det smarta. Att man inte har lyckats, varken Obama eller någon annan har lyckats med det. Det beror väl på att de har gjort en sån här condition-based reträtt, alltså att det skulle vara villkorat. Man ansåg att vi är beredda att lämna om vi har ett avtal, om vissa villkor uppfylls, till exempel att rättigheter ska säkras eller att inga terrorister ska få en fristad i Afghanistan. Vad Biden nu har gjort, och där är han ju faktiskt ganska ensam med Trump, det var att han har släppt det här så att uttåget från Afghanistan det är villkorslöst helt enkelt. När USA lämnar så lämnar de, och då får afghanerna göra upp själva hur de vill ha det i framtiden.
Just det. Det man har ju fått kritik tidigare när man har lämnat, för att man också lämnar folk i sticket, inte minst lokalbefolkning som har hjälpt amerikanerna, som blir väldigt sårbara i det här. Det finns ju en del kritiker också, som jag läste senator Lindsey Graham som är republikan. Han sa att jag förstår att folk är väldigt frustrerade med det här läget i Afghanistan, men bara för att man är frustrerad betyder inte det att kriget är vunnet eller avvärjt. Det finns ju många synpunkter på det här. Vad skulle du säga om den, det inspelet?
Ja, Lindsey Graham, han var ju emot en reträtt för USA. Även om han var anhängare till Trump så var han emot en neddragning i Afghanistan. Han har alltid velat varit emot det. Vad ska man säga? Alltså, om man talar om seger och så, vad USA har ju förlorat där. Kriget. Det måste man inse. Men den där punkten om att följderna för vad man lämnar efter sig, de är ju enorma. Alltså, inte bara kvinnor och barn i Afghanistan kan ju råka väldigt illa ut om talibanerna kommer tillbaka. Vi har ju också de här, det måste vara tiotusentals personer i Afghanistan som tog enorma risker för att hjälpa USA under alla de här 20 åren. De betraktas ju av talibanerna som landsförrädare. Och kommer ju gå väldigt illa för dem om de är kvar eller hamnar i talibanernas klor. Så att USA, det finns ju redan nu höjs det röster för att de måste på något sätt evakueras, räddas. Och det är alla typer av militärer, poliser, statstjänstemän, tolkar. Det är en jätteoperation. Och så det kan komma att påminna lite grann om vad som hände när USA lämnade Vietnam. 1975, när nordvietnameserna intog Saigon, då blev det ju evakuering i panik. De fick liksom kasta sig iväg på amerikanska helikoptrar.
Just det.
I sista stund.
Men vad tror du, kommer man att kunna lämna? Det kommer också bli betydligt svårare att, man pratar ju nu om att man verkligen ska ta bort alla, som jag förstår det. Det är väl en 2400 man kvar.
Ja, det är bara amerikanerna. Sen har vi ju närmare 10 000 övriga internationella militärer där också. Däribland 16 svenskar faktiskt.
Vad händer med dem, vet du det?
De måste ju samordna, USA måste nog koordinera det så här tillbakadragandet. Ja, men de är ju under någon slags, åtminstone tidigare, under någon slags NATO-befäl, de här internationella trupperna. Så att nu måste ju USA koordinera med alla de här länderna som är med i den här operationen. Och det är väl ganska självklart att om USA lämnar, så kommer alla andra också lämna.
Mm. Det verkar ju som att man kommer väl förmodligen också få svårare att få ordentlig underrättelseinformation och så från det här området om man drar sig ur. Om man ser framåt då, så det bäst stabila i sikte, det tycks ju vara ett maktövertagande av talibanerna då. Hur troligt är det?
Ja, det är bara en fråga om... Det är en fråga som man bara kan spekulera. Jag tror ju personligen att de kommer... Och om det här tillbakadragandet fullföljs nu i september, så tror jag att det dröjer, det är bara en tidsfråga innan talibanerna tar över, i att de tågar in i Kabul. Sen vet man ju inte vad följderna av det blir. Är det några starka krigsherrar som kommer att göra uppror och att det blir ett inbördeskrig, eller om de når någon slags inre uppgörelse där inom bland pakistanerna. Vad som är säkert är att den nuvarande regeringen, som är tillsatt egentligen av USA, att de kommer nog behöva flygas ut ur landet.
Just det, för att de är inte trygga där längre då.
Nej, precis.
Men vad tror du att det innebär för afghanerna? Du nämnde flickor och kvinnor till exempel. Det finns ju förstås en stor befolkning där. Vad tror du att de... Vad väntar de?
Ja, jag pratade med, här om året så pratade jag med en kvinnlig journalist, en ung kvinna som jobbar som journalist på en radio- och tv-station där. Hon sa att om talibanerna tar över, då kan inte jag vara kvar i det här landet. Och redan just på senare månader har ju varit väldigt omfattande angrepp, attacker mot journalister, oberoende journalister i Afghanistan. Väldigt många har mördats, så att de är nog livrädda för det här.
Mm. Vad tror du, det här är förstås också spekulationer, men kan det här påverka flyktingströmmar från området, tror du, mot Europa eller mot andra närliggande länder?
I första hand tror jag att det, som alltid, blir grannländerna Iran och Pakistan som kommer få flyende till sig. Europa är ju egentligen stängt sen ett bra tag nu. Så det är väl omedelbart, blir det väl ingen större flyktingströmmar. Jag menar, de afghaner som vi har fått i Sverige till exempel sen 2014-15, kommer ju från Iran nästan allihopa. Och den vägen är ju inte längre öppen. Och, så att jag vet inte riktigt. Det kommer nog ingen ny flyktingström direkt hit i alla fall.
Nej. Däremot så kanske det kan påverka då åt andra hållet. Sverige är ju ett av få länder som skickar tillbaka asylsökande som har fått avslag till Kabul till exempel. Det är ju många andra länder som inte gör det längre. Vad tror du om fortsättningen för det?
Alltså de har ju då skickats tillbaka trots att situationen man inte kan anse den vara särskilt trygg där. När USA lämnar och talibanerna tar över, alternativt att det blir ett förnyat inbördeskrig, så lär det knappast vara säkrare än det är idag. Så jag vet inte, det blir en utmaning, för en svår fråga för Sveriges regering att reda ut det här. Kommer det här nya läget, vad det nu blir, vara asylskäl nog då för flyktingar?
Avslutningsvis, tror du att det finns andra länder som är intresserade av att fylla upp där USA, när USA nu lämnar? Vad hände med den större maktpolitiska balansen där?
Alltså det har ju, under flera år har det spekulerats mycket om att, att Ryssland har, och de har ju också haft kontakter med, att de stödjer talibanerna på olika sätt. Och det har ju, Ryssland har ju stort intresse, ja, de aktar sig väldigt noga för att kliva in där igen med tanke på historien. Och sen har vi förstås, som alltid, grannländerna Pakistan och Iran som har sina intressen. Och Indien som har haft goda relationer med Kabul-regeringen. Därför att motsätter sig då, de är rivaler till Pakistan. Så att det kan nog bli en ny, nytt kattrakande där.
Mm. Stort tack för att du var med idag, Mikael Winiarski, DNs utrikeskommentator. Studio DN görs för Podplay av producent Sabine Marmolakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.